Samtidigt som hela världens ögon har varit riktade mot Donald Trumps prat om strafftullar och att köpa Grönland och striderna mellan Ryssland och Ukraina bara har fortsatt, så har Syrien under sin nya övergångsledning skakats av våldsamma strider. Men en vändning som kom i måndags kan vara en ljusglimt för Syriens framtid. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska det handla om de värsta striderna i Syrien sedan december och om det nu kan finnas ljus i slutet av den syriska tunneln. I december i fjol störtades Assad-regimen och 50 år av terrorstyre i Syrien tog slut. Många syrier var då lättade och kände att de äntligen kunde pusta ut. De såg hoppfullt på framtiden med ett nytt styre i landet. Men förra veckan har Syrien skakats av de våldsammaste och blodigaste striderna sedan december. Enligt den Londonbaserade organisationen Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter ska över 1000 personer ha mist livet i de här striderna mellan det nya syriska styret och trupper som är lojala mot den tidigare diktatorn Bashar al-Assad. De här uppgifterna har ändå inte kunnat bekräftas av oberoende medier. Josefin Flemich, du är utrikesredaktör här på Svenska Yle. Vad är det alltså som har hänt i Syrien de senaste dagarna?
Ja, i korthet handlar det om att syriska säkerhetsstyrkor drabbas samman med beväpnade Assad-anhängare i torsdags och sen hade spårat ut. Det resulterar i blodbad där säkerhetsstyrkorna anklagas för att ha avrättat civila alavitar och andra grupper inklusive alavit-milismen för motsvarande. Alavitar är alltså den etniska och religiösa folkgrupp som Assad-klanen själv tillhör. Men också andra väpnade grupper verkar ha gått med i de här striderna och till exempel förekom det uppmaningar från diverse icke-statliga håll om att gå ut i jihad, alltså att gå ut i ett heligt krig. Igår meddelade ändå övergångsregeringen att man har återställt ordningen, så nu verkar läget ha lugnat ner sig.
Som sagt, Syrien har i 50 års tid styrts av en och samma familj och det här styret har kallats för diktatoriskt. Ända fram till förra december då syriska rebellstyrkor snabbt tog sig till flera mål i Syrien, vilket sen ledde till att den sittande presidenten Bashar al-Assad lämnade sin post och flydde landet. Men Josefin, vad är nu bakgrunden till de här senaste dagarnas stridigheter i Syrien?
Bakgrunden är de spänningar som har kvarstått i Syrien sedan regimen störtades, de som finns kvar sedan inbördeskriget. Syrien består av många olika etniska och religiösa grupper och i spåren av det här långa och blodiga inbördeskriget finns det fortfarande väpnade grupper kvar på olika håll i landet. Grundproblemet är att den nya regeringen inte har kontroll över områden som till exempel Latakia, som i stor utsträckning bebos av alavitar. Men det är också oklart hur bra koll man egentligen har över de egna säkerhetsstyrkorna. Mm-hmm. Tröskeln för våld är rätt så låg när det väl kokar över, som vi har sett nu under de senaste dagarna. Men fortfarande är det nog en minoritet som är så här våldsbejakande.
Josefin Flemich besökte själv Syrien för ett par månader sedan och gästade då också nyhetspodden. Då berättade hon att flera syrier hon talade med kände sig lättade över att det gamla styret var borta.
Människor är nog i allmänhet jättehoppfulla. De är glada över att ha sluppit Bashar al-Assad. Men samtidigt finns det såklart en viss oro bland vissa grupper i samhället över att det ska bli ett mer, vad ska vi säga, radikaliserat samhälle i och med just den här styrande rebellgruppen HTS bakgrund.
Nu har det ändå brutit ut nya stridigheter som har krävt massvis med liv. Vad var det som hände?
Ja, det verkar som om den här smekmånadsfasen som ännu var stark när jag besökte Syrien nu är över. I sig är det ganska väntat eftersom läget är så pass instabilt efter det långa kriget. Men den här typen av religiöst motiverat våld är det som landets minoriteter med rätta har varit oroliga för. Och under de senaste dagarna så har vi sett att flera har flytt över gränsen till Libanon. Så nu får vi se hur regeringen lyckas ställa saker till rätt och övertyga syrierna om att man kommer att garantera minoriteters rättigheter i framtiden. En del syrier som jag haft kontakt med nu är otroligt besvikna och arga. Och man säger också, vad var det vi sa? Eftersom att man har varnat för att det här kan hända.
Mm.
Men under de senaste dagarna har syrier ändå gått ut på gatorna för att demonstrera mot våldet. Och alla jag talade med i januari sa att Syrien är för alla. Och man betonar att syrierna har levt sida vid sida hur länge som helst. Och att man inte accepterar våld i det nya Syrien.
Mm. Ja, som Josefin säger så är det många som tillhör minoriteter i Syrien som har flytt landet till Libanon för att vara säkra. Sveriges radios utsända i Mellanöstern har ett inslag på tisdag morgon talat med personer på gränsen mellan Syrien och Libanon.
I saw killed people with my own eyes. A lot of my friends.
Jag såg dödade människor med mina egna ögon. Många av mina vänner, hela familjer, säger Ali som flytt med sin familj. Han arbetar för FN men det är ingen garant för hans liv, säger han.
We lost everything. I lost a lot of my friends.
Jag har förlorat allt. Jag har förlorat vänner, lärare, läkare och släktingar.
They burned my home, my brother's home.
De brände mitt hem, mina bröders hem. De har plundrat butiker och människors hus.
We are speechless. It's an acceptable way to deal.
Vi är mållösa. De dödar oss enbart för att vi är alawiter.
We just killed because we are alawites.
Josefin, i början av veckan kom det uppgifter om att Syriens nya övergångsregering har slutit ett avtal med de kurdledda SDF-styrkorna som nu i framtiden ska inkluderas i den syriska armén. Vem är de här SDF-styrkorna?
SDF är en allians mellan olika syriska milisgrupper, men i praktiken är det fråga om de kurdiska styrkorna i Syrien som är verksamma i den delvis autonoma nordöstra delen av Syrien som de kallar för Rojava.
Mm-hmm.
Förkortningen SDF står för Syriska demokratiska styrkorna. SDF var en part under det syriska inbördeskriget och stöddes till exempel av USA.
För mig som inte är så insatt i det här så vet jag inte riktigt hur jag ska ställa mig till det här. Men du, Josefin, som har bättre koll, hur väntat var det här?
Ja, alltså det här är en jättenyhet om det nu verkligen håller. Förhandlingarna har förts bakom kulisserna på sistone. Vi har alltså nog vetat om att det har diskuterats. Men till exempel har SDFs ledare Masroum Abdi tidigare sagt att man stöder det nya Syrien, men att man inte tänker lägga ner sina vapen och att man inte tänker bli en del av den syriska armén. De senaste dagarnas våldsamheter kan ses som ett rejält bakslag för Syriens övergångspresident Ahmed al-Shara. Så mot den bakgrunden så är det här nog definitivt en framgång för honom. Men som sagt får vi se om det håller. Det finns inga konkreta svar på hur det här ska gå till. Men det heter att SDF ska ha integrerats i Syriens armé ännu under det här året.
Du sa att det här i princip handlar liksom om en jättestor nyhet. Vad kan det bero på att det här kommer nu?
Vi vet inte varför SDF ändrade sig och faktiskt gick med på det här. Nu kan jag ju bara spekulera, men det här har sannolikt en koppling till att Kurdistans arbetarparti PKK har ingått vapenvila med Turkiet och meddelat att man upplöser gruppen. En liten varning för att det kan bli råddigt nu.
Okej.
Men SDF strider alltså fortfarande mot SNA i Syrien. SNA står för Syriska nationella armén, men trots namnet är det inte fråga om någon nationell armé, utan det är en slags turkisk proxystyrka.
Mm-hmm.
Turkiet ser att SDF är del av PKK, så nu när man åtminstone i nuläget har begravt stridsyxan med Turkiet kan det ha öppnat för det här.
Och vad kan det här leda till?
I bästa fall till ett enat Syrien. Den statliga armén skulle få ett tillskott och en större nationalstat. Kurderna skulle få garantier om rätt till medborgarskap och tryggade rättigheter i Syrien. Och förutom att armén ska integreras ska alla institutioner också göra det enligt det här avtalet. Det här skulle betyda att alla gränsposter, flygplatsen och kanske viktigast av allt olje- och gasfälten ska kontrolleras av den syriska staten. Syrien är faktiskt ett ganska rikt land sett i naturresurser, vilket såklart underlättar för återuppbyggnaden av landet. Men de områden där stora resurser finns har hittills varit under kurdkontroll. Nu kan man då möjligen frigöra resurser härifrån som kan bidra till den syriska statliga återuppbyggnaden.
Jag vet, Josefin, att när vi sås i morse på redaktionen så vände du dig om i din stol och sa åt mig: Alexander, vet du vad som har hänt i Syrien? Och jag var lite ovetande, måste jag medge. Nu vet jag vad som har hänt i Syrien, men jag undrar ändå, du som jobbar med att bevaka det här området, hur har du reagerat på de här nyheterna som har kommit?
Ja, för det första har ju nyheterna varit ganska fruktansvärda som har kommit om de här striderna i Syrien nu under de senaste 4-5 dagarna. Och det har ju såklart också hos mig och många andra skapat en viss oro att okej, kommer det här spåra ur helt och hållet? För man vet ju ändå liksom att den här... Att hela Syrien på något sätt är ganska destabiliserat ännu och det finns hela tiden en risk för att någonting ska börja, något smått bubblar upp och så kommer det resultera i en större katastrof. Men när det här beskedet kom under måndagskvällen om det här avtalet så kände jag nog att okej, bra, det rör ändå på sig. Och det tycker jag att jag har sett nu under de senaste månaderna att det faktiskt på något plan finns en strävan att föra Syrien framåt. Och till exempel det här att övergångsregeringen i Syrien har gått ut och sagt att okej, det här har hänt, det är inte okej, vi fördömer det, vi ska utreda vad som har hänt, vi ska ställa de ansvariga till svars. Det är en ganska stor grej i Syrien. Jag menar, efter många år av diktatur hör det inte i vanligheterna att landets regering så här öppet går ut och erkänner att okej, det gick snett. Sen får vi nu se ifall det verkligen är så att man kommer att utreda det här ordentligt och ställa de ansvariga till svars. Det är just det att hela läget är så bökigt. Det finns så många olika grupper som kan vara involverade. Så jag tror att det är ganska svårt att gå till botten med det. Men det verkar fortfarande på statlig nivå finnas en strävan och jag hoppas att syrierna själva kommer att kunna lägga de här våldsamheterna både nu men också från tidigare bakom sig och gå vidare.
Mm. Så kan det här vara ett slut på stridigheterna i Syrien?
Tyvärr är det knappast det. Den syriska övergångsregeringen har ändå fortfarande stora problem med att lyckas få ordning på landet. Och de här spänningarna över de sekteristiska gränserna har ju inte minskat nu i och med förra veckans blodbad. Alla vitarna och kurderna är inte heller regeringens enda bekymmer. I söder har man till exempel drabbat samman med ytterligare minoritetsbefolkning, drusarna. Och sen har vi ju förstås de regionala och inte regionala stormakterna som har sina egna intressen i Syrien, som till exempel Israel, Turkiet, Iran och Ryssland.
Tack så mycket för det, Josefin.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Josefin Flemming, utrikesredaktör här på Svenska Yle. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardagsmorgon på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser där. För slutmix av dagens podd står Mike Grönros och Lukas Dahlström är producent.